Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tremetersputtar i följd satte golfspelaren Aaron Rye när han var 15 år gammal. I och med det blev denne engelsman en världskändis.
207 förluster i rad är bottenrekordet i den amerikanska collegebasketen. Caltech Beavers från Kalifornien lyckades med det negativa konststycket att inte vinna en enda match på ett drygt decennium.
207 centimeter är damernas höjdhoppsrekord på Stockholms stadion. Kroatiskan Blanka Vlasic hoppade 207 2007 där. Förutom Vlasic själv så är det bara en annan hoppare i världshistorien som hoppat högre utomhus, och det är bulgariska världsrekordinnehavaren Stefka Kostadinova.
207 tiondelar eller 20,7 sekunder var Ove Jonssons svenska rekordtid på 200 meter när han blev Europamästare i Belgrad 1961. Ove Jonsson som året efter tragiskt avled i en bilolycka.
Kylian Mbappé var 19 år och 207 dagar när han gjorde mål i VM-finalen i fjol. Senast en tonåring gjorde mål i en VM-final dessförinnan var 1958. Namnet då, Pelé.
Marc Messier, en av de mest hyllade kaptenerna i NHL-historien. Och vi förknippar honom med Edmonton Oilers och New York Rangers, eller hur? De båda klubbarna som han vann Stanley Cup med. Men minns ni att han också spelade några säsonger för Vancouver Canucks? Och gissa nu, hur många NHL-matcher gjorde Marc Messier för Vancouver Canucks?
Ja, inte 206 i alla fall.
Då gissar jag på 207.
Det är rätt! 207. Och i och med det så kan vi starta avsnitt 207.
Med Jens,
Lasse
och Tommy. Imponerande klass på Jens introläsning, Lasse, med tanke på att klockan är 06.45 i Montreal när vi spelar in det här.
Ja, Jens, vi har ju lite minnen, Jens och jag, från ganska tidiga eskapader. Jag tänker på klockan då. När vi var VM 2014 i Brasilien så hade vi ganska tidiga avfärd några gånger. Jag minns särskilt när, och Jens var ansvarig för frukostmackan i bilen. Vi hade transport då ut till flygplatsen. Botafogo, Jens, kommer du ihåg det? 4:15 på morgonen. Jag tror inte ens att du tittade åt mackan. Du satt bara alldeles tom i blicken framåt. Men ungefär framåt när vi närmade oss, vi skulle till Fortaleza, en flygning på 4 timmar. När vi liksom var inflygning, landning om 10 minuter, då spratt det till i gubben.
Ja. jag tror jag ser ut ungefär som en boxare som har gått en 12 ronder eller något sånt där. För mina ögon är liksom igenmurade på morgonen vid så här tidig tid. Men jag håller på att lära mig det här med Montreal-tiden, för när man åker över från Sverige till Montreal så tycker jag då är det ju väldigt lätt att studsa upp på morgonen de första dagarna, och då försöker jag helt enkelt bara stanna kvar i en tidig tid, det vill säga, så jag kör alltid 6-väckning, och det gör jag inte hemma, kan jag säga. Och så sedan så försöker jag successivt när jag närmar mig hemresa och göra det 5 på morgonen. Så att jag liksom är lite närmare svensk tid och har lite lättare att anpassa mig när jag väl kommer tillbaka.
Ja, så blev det succé på finkampen för Armand Duplantis ena dagen och Daniel Ståhl andra. Och spjutkastaren där fick iväg personbästa, eller vad det var. Vad var det?
Ja, det var ju Sverige 2 genom tiderna, nästan 86 meter
av
Tim inte. Amb.
Och du jobbar som speaker där, så ja, det måste
men du dök aldrig upp. Nej, du fick ju en inbjudan. Ja. Märkte du förresten att jag skickade ingen fråga om vädret, för det var så kristallklart att det skulle vara perfekt.
Du fick faktiskt besked redan i podden om att det kommer en värmepuff för den där helgen, så att det har inte ändrats på något sätt. Och det är varmt när vi spelar in nu också, så det var bra med det. Nej, jag hade inte möjlighet att närvara, men det förhindrar mig inte att vara glad över det som presterades sportsligt. Mm. Och att Armand Duplantis hoppar 6 meter på Stockholms stadion. Det är en svensk stavhoppare som hoppar 6. Vad hoppar den som var tvåa i tävlingen?
Jag tror att det var 5,46.
5,46 hoppade tvåan, ja. Han var bara 54 centimeter bättre. Det tycker jag väl ändå var lite underkänt kanske. Han borde vara ännu mer överlägsen. Men det tycker jag är kul.
Ja, och framförallt det vi pratar om. Ni kan gärna lyssna igen på avsnitt 206 då. Min hyllning till Mondo och hans enorma generositet mot publiken. Showen bara fortsatte. Det var ju som att Slottskogsvallen och sen vidare via vår podd till den här händelsen på Stockholms stadion då. Alla hade ju då dragit sig bort mot stavhoppskurva. Och sen klarade han 6 meter i första försöket och sen då, vad händer nu? Armand Mondo Duplantis, vad händer nu? Fram med micken, vet du, mellan hoppen. Det har ju aldrig hänt tidigare på någon tävling i friidrottsvärlden någonsin att någon liksom i det läget pratar i mikrofonen. Då säger han bara 6-0-7.
Alltså det var lite high-fivande och lite latcholajbande med maskoten också, finkampsmaskoten.
Ja, efter att han klarade 6 meter så hoppade maskoten upp på ryggen på honom. Så sprang han iväg med maskoten på ryggen.
Oh, jösses, ja, det.
Ja, tvärtom också tror jag faktiskt.
Ja, det var så det var. Det var tvärtom. Ja, hur var det egentligen? Strunt samma.
Vad var det för maskot?
De har ju ett lodjur som heter Carlo. Det är ju Göteborgs...
Ja, Carlo Ada.
Ja, Carlo, ja.
Sen Fridås-EM en gång i tiden, eller vad då?
Ja, exakt.
Både Carlo och hans Ada, hälsa glittrande glada. Du är välkommen till Göteborg, och så vidare. Ja.
Om du kommer från norr, söder, öst eller väst, är du välkommen gäst på vår sångande fest. Både Carlo och hans Ada, hälsa hjärtligt och glada. Du är välkommen till Göteborg.
När det gäller Armand Duplantis eller Daniel Ståhl eller Amb, alltså de här världsresultaten vi pratar om, då tände jag till. Och när det gäller Duplantis så har vi har ju en potentiell gärningprisvinnare här. Absolut. Lite grann i konkurrens med Tove Alexandersson som fick en mini-mikrokärlekspovning förra veckan. Men vi pratar ju om höga tal i popularitet. Och de som... svenska folket öppnar sina hjärtan för eller sin famn för och omsluter och tar till sig utav, de ska vi följa noga och mycket, mycket nära. Jag gläds med Duplantis.
Sporthuset 207.
Varje gång när jag har kontaktat dig på sistone igen så har du varit i England. Varför?
Jag har varit en och en halv vecka i England, det stämmer, och kom till Montreal för en 4-5 dagar sedan. Så, och väldigt trevligt, väldigt spännande. Rest runt och besökt engelska klubbar. Så på 8-9 dagar lika många klubbar. Och otroligt intressant tycker jag liksom att titta på. Såklart vilka resurser de har, alltså vilka träningsanläggningar där man får dansa in på. Jag har ju varit tidigare på Tottenham, så fick jag uppleva den igen. Chelsea Everton, så det var inte mycket, mycket sämre det. Men också rent personellt inom det område som jag har jobbat med inom Malmö FF med analys och videoanalys och sådär. Och så ser man liksom, där det sitter liksom staber på 14-15 pers som jobbar med analys. First team, recruitment, academy eller rena data science-lirar. Alltså det är enorma resurser de har. Men en oerhörd skillnad mellan de som har anammat det mest och de som har anammat det minst. Mm. Och det jag tolkar in när jag liksom försöker och grotta det lite grann är lite grann att det präglas av den buy-in som de får från den sportsliga ledningen. Och därefter... managen. Så liksom, är det en manager som är öppen, är det en sportslig ledning som förstår vikten av det, så prioriteras resurser och då blir man duktig där. För det är en jättestor skillnad, och jag kan säga de som sprang hem Champions League-titeln i våras är de som av hittills det jag har fått reda på också är den ledande klubben inom det här området.
Liverpool är alltså bättre än till exempel City på det här?
City har inte full kännedom än, hoppas på att besöka dem väldigt snart, men av åtta andra klubbar så var det liksom nästan till ett par placeringar innan tvåan kom. Trots att de är liksom bland världens bästa klubbar så är de ändå öppna och nyfikna och ser det vi kommer att presentera och det vi har, kan det göra dem bättre? Ja, men då nappar de på det. Och det tycker jag liksom också präglar de som är bäst.
När du är ändå inne på det ämnet, kan vi inte ta det direkt som vi fick inspel på att Sporthuset, eller om det var Sporthuset podcast, vår hemsida, från Andy Törnqvist. Han skrev det att jag följer Jens arbete med att granska fotboll kors och tvärs i världen, har du frågat till honom. Eller snarare en tanke. Fotbollen har under lång tid varit styrd av fasta spelsystem, man pratar 4-4-2 eller 3-5-2, kanske 3-4-3. Varför sker ingen vidareutveckling av det här? Varför kommer inga nya idéer som revolutionerar fotbollen? Det kan ju inte vara så att fotbollen är perfekt, eller? Alltså, till exempel snegla på amerikansk fotboll med alla de verktyg som Jens jobbar med, så borde ett lag kunna hitta flera taktiska saker som kan vara matchvinnande. Börja matchen med 4-4-2, står det 0-0 30 minuter in i matchen, byter laget till 3-5-2. Leder man en match med 1-0 i 80 minuter går man ner och spelar 5-5-0. Det borde ge ett mer komplett spel där man under 90 minuter hela tiden anpassas efter matchbilden och försöker optimera laget. Visst skiljer det en del mot amerikansk fotboll, men borde gå att anamma en del av det här taktiska tänket.
Jag hade en sån upplevelse i somras när jag tittade igenom lag i dam-VM. Och där Tyskland, även om de nog inte lyckades för att de hade den här Marochan som var skadad mest hela turneringen, eller hur, Lasse?
Mm. De kom in mot Sverige i kvartsfinalen, ja. Och det var ingen lyft. Hon var ju klart drabbad av sin skada.
Mm. Ja, men de tyckte jag hade det närmaste något som var nyuppfunnet. Där de, ja, men tänk egentligen lite grann som jag tror Leipzig har spelat med också. Det vill säga att man har haft egentligen två centrala mittfältare, man har haft två stycken tior och man har haft två stycken forwards. Det vill säga att man har väldigt mycket folk centralt i planen. Så jag tycker nog att det finns, och flexibilitet vinner titlar.
Jag såg förresten att FIFA nu har satt under utredning och plockat bort de assisterande domarna och ersätta med robotar.
Det är det du har varit inne på.
Ja, var inne på det.
Ja, du har ju förutspått det.
Ja, därför att de assisterande domarna får ju inte vinka. Mm. När VAR finns så lyfter de ju inte flaggan för offside förrän bollen har gått till inspark. Det är ju så otroligt fånigt. Vilket ju indikerar att de är ju liksom på väg att vinka bort sig själva. Så att in med robotarna där och kolla om bollen är väl in eller inte. Och så lite chip i tröjorna där, så kommer de kunna avgöra offside. Blinkar på arenan och så blir det frispark.
Det här är inte ljudmusik för alla fotbollsnostalgiker på att de robotar.
Nej, och det är lite grann det som är gränsdragningen i det här också. Att det är klassiskt 4-4-2, kan det möjligtvis bli 3-5-2 utav. Men där går väl gränsen för vad traditionalistiken inom fotbollen klarar.
Sen får de panikkänslor.
Sen blir det ju kritik, va, mot att det ska göras på något sätt som det inte alltid har gjorts. Och det är ju inte det lättaste.
Högt i tak i Sporthuset.
Guldfavoriten Malmö FF håller på att tappa greppet om SM-guldet i fotboll just nu, med anledning av, ja, framförallt en sak, att de inte kan göra mål på straffar. 6 straffmissar i rad. Jag har ju fortfarande inte sett någon statistik som har plockat fram om det är rekord, men det bör ju vara rekord. 6 straffmissar i rad, Marcus Rosenberg senast mot Djurgården. Och hur är det möjligt? Vad säger ni?
Hur är det
möjligt? Hur är det möjligt?
Alltså den omedelbara reflektionen, vi ska lyssna till dig, Jens, för du har ju varit i Malmö FF dessutom, så kan jag lägga Malmöprägen på det då. Men det är klart att det här är ju också poäng. Det är ju inte så att straffarna har missats när de har haft ledningen med 2-0 och så har de missat en straff för 3-0 i matchen. Nej. Utan det här är ju straffsparkar som hade inneburit en ledning i matchen eller utjämnat resultat. Så det är poäng som har missats, och en klubb som Malmö FF, som har en halv miljard eller vad det är på banken och som ständigt är ute i Europa och som ökar ekonomiska glappet till övriga klubbar och som ska vara ett topplag i Sverige. Att missa 6 straffsparkar samma säsong, det är för mig så besinningslöst låg nivå. Så
jag kan, dessutom.
Ja, men alltså jag förstår inte hur det överhuvudtaget i en elitverksamhet är möjligt. Så för mig, alltså jag satt och kollade matchen. Jag satt bara med gapande mun. Jag beundrade Åke Unger och Anders Andersson som kommenterade att de fick ur sig något ljud överhuvudtaget när Rosenberg skjuter på Vajos fot, eller Vajo dröjer kvar med foten väl själv. Jens, hur är det möjligt?
Jag försöker gräva i om det överhuvudtaget har hänt någon gång i en högsta division. Det finns vissa som hävdar att det går inte att träna på straffar, du måste uppleva situationen. Jag säger bullshit. Tänk på basketspelare. Tänk om de resonerade så angående sina straffar. Det är klart de nöter och de nöter och de nöter och de nöter. För straffar handlar ju liksom om rutiner och det handlar om vana. Att rent tekniskt genomföra samma sak om och om igen. Så att man nöter sig till en trygghet som gör att man i en pressad situation har det att falla tillbaka på. Att man vet precis sina rutiner, man vet precis vad man ska göra. Man vet precis hur ofta man brukar slå in den här på träning. Man vet hur svårt det är. Det är ju drygt 75% av alla straffar som går i mål. Jag kan ju säga en sak, när Marcus Rosenberg går fram till straffpunkten den dagen här i helgen, så tänker ju inte han på de 76-77% som brukar gå in i mål. Han ser ju snarare omvända siffror. Jag tror att man måste jobba med det där på träningsplanen. Och jag tycker att Zlatan Ibrahimovic är ett väldigt bra exempel. Han skjuter nästan alla sina straffar på samma sätt. Ser ni dem framför er? Lågt, hårt i målvaktens högra hörn. Alla målvakter vet ju om att han skjuter minst 9 av 10 där. Men han skjuter den så lågt, så hårt, så att det spelar ingen roll om en målvakt går tidigare. Han tar inte de där straffarna ändå. En och annan målvakt skulle väl snart kunna nästan gå och ställa sig i det där hörnet och möjligtvis kunna rädda det. Men det är den säkerheten du ska jobba dig upp till. Att du vet att minst 75%, kanske 85% av straffarna, om du slår dem på det sättet, kanske till och med 90% av straffarna kommer att gå in. Och så är det du gör om och om igen, istället för att vackla fram och tillbaka och ta olika hörn och ta mitt i målet och allt vad det nu är för någonting som MFF har provat sig på här.
Okej, så du vill ta bort det lite från de psykologiska aspekterna?
Jag menar att ju mer du har tränat på det, ju starkare blir du mentalt. För att då är det bara det du har att förhålla dig till. Du skiter i vad målvakt håller på med eller vad ställningen är i matchen. Du ska bara göra exakt det du har övat och tränat på om och om igen. Jag kan tänka mig att det är som Mondo Duplantis på 6 meter.
Ja, det är helt rätt. Jag tänkte precis säga det nämligen. Jag tänkte precis ta parallellen Duplantis, för han har sån stabil teknik. Han gör alltid exakt samma sak. Det är den stora grejen med honom. På exakt samma sätt, varenda hopp med perfekt teknik. Så även när det är stress, även när det är VM, OS eller vad det är, så hoppar han exakt likadant.
Ja, och straffsparken är densamma. Det enda man kan säga är att Mondo Duplantis kan emellanåt ha vinden emot sig som en motståndare eller vädret möjligtvis också. Och vid en fotbollsstraff så har du en målvakt att förhålla dig till. Men om du hela tiden har i bakhuvudet att minst 75% av alla straffar går in, så förstår man hur mycket svårare det är för målvakten än vad det är för dig. Och det jag skulle vara intresserad av, det är ju mer att veta, har Marcus Rosenberg eller andra tränat mer på straffar sen, så att säga, vad ska vi kalla det, tredje och fjärde missen, eller har man tränat lika mycket som tidigare, eller har man kanske till och med tränat mindre än vad man gjort tidigare? För om man inte har tränat mer på det, då tycker jag man har gjort fel.
Nej, det är så osannolikt, så det är svårt att kombinera en vettig åsikt om det. Alltså, jag tycker det är...
Men Tommy Vaj och Djurgårdsmålvakten, han passade ju på att utnyttja det mentala läget. Han gick ju fram och flyttade lite på bollen och tog lite extra tid på sig. Och sen sa ju faktiskt i intervjun Tommy Vaiho, det var väl på Simor i er sändning där, Lasse, att han tänkte att här är nog spänt. Han kommer nog lägga den mitt i målet. Han drog det som någon slags slutsats av att det är spänt, att man ska slå den mitt i målet. Jag fattar inte hur den
hamnade. Nej, men jag är övertygad om att de hade pratat om det i Djurgården, hur de skulle hantera om Malmö får en 11 meters spark. Så att det hade de säkerligen haft ett resonemang om, att störa så mycket som möjligt att hantera. Och jag menar, det kändes ju normalt sett när det blir en straffspark, så det laget supportrar är ju på väg att få eufori. Och man ser ju ofta i sammanhang att när den spelaren som har blivit fälld eller ligger ner där får krama ju om, alla kommer rusa fram lagkamrater. Men i Malmös fall så blir det ju nästan så här,
man känner att arenan tystnar liksom och bara nej, dömer han straff. Nej,
spelarna
nej.
Tar sig för ansiktet.
Ja, visst. Och man känner liksom att de skickar från läktaren. Ta frisparken, flytta ut, vill ha frispark. Freischluss, nicht elfmeterspark för helst. Ja, ni fattar. Men det är ju inte klokt alltså. Gud.
Och när du ändå kom in på din Ove Rössler-imitation så var det alltså så att han vågade inte titta heller på Rosenbergs straff. Utan han tittar ju, han det fanns ju bilder på det i sändningen då, hur han vänder sig om.
What was your feeling when you got a penalty since you've missed five before?
I felt we will score.
But you didn't...
You missed actually six, five in Allsvenskan.
But you couldn't look at the penalty?
No, I tried to change my strategy, so it didn't work.
Strategin fungerade inte. En ny strategi, någon slags skrockgrej där från Ove Rössler.
Ja. Ja, och jag är ju lite sådär nyfiken på om det kan vara så att vidskeplighet är till och med mer vanligt förekommande inom fotbollen eller än andra sporter. För som bekant så är ju fotbollen sport som avgörs med få mål. Det är väl en 2,7 mål per match i snitt eller något i den stilen. Och om man jämför det med handboll så avgörs en handbollsmatch med kanske 15 mål och en basketmatch med... Ja, 60, 70, 80 skott, vad vet jag. Och en tennismatch av ännu fler vunna bollar. Med andra ord så kan ju liksom, om man väljer att kalla det slumpen eller tur eller otur eller ett misstag eller en individuell skicklighet avgöra en match. Det vill säga något väldigt litet kan avgöra. Jag vet inte hur många gånger vi säger att resultatet speglade inte prestationen och såna här saker. Och det kan ju vara så att det lämnar utrymme för mer vidskeplighet. Hur många spelare ser man inte som hoppar på två gånger på ett ben eller som gör speciella rutiner, eller Bengt Andersson med sina vinnarkalsonger som ju knappt höll ihop där året i Göteborg vann SM-guld. Cristiano Ronaldo lär ha minutiösa grejer som han förhåller sig till. Vi har Thomas Ravelli som alltid skulle komma in sist. Det var ju, var det inte, vem tusan var det förresten? Var det Kolo Touré eller något i den stilen som spelade mittback i Arsenal? Han skulle ju också absolut vara in sist in på planen. Han kunde ju inte spela en fotbollsmatch om han inte var sist in på planet. Så vi fick ju i en halvtidsvila där, fick ju Gallas mittbackskollega, tror jag, behandling, så han liksom dröjde kvar, och då var ju Touré tvungen att dröja kvar också för han skulle absolut sist in. Så de kom ju liksom in när bollen har spelats av, och jag tror till och med Touré får en varning för att han liksom har stått där vid linjen och väntar liksom på att Gallas ska komma. Så när Gallas får komma in så springer han in utan att ha fått tillstånd och får en varning för det. Så det lämnar ju utrymme för en del vidskeplighet. Jag vet inte, vad säger ni?
Ja, men det är ju, den svaga punkten är ju då när man inte kan hålla det, för då blir man ju helt försvagad då, när man inte kan hålla vidskepligheten. Som Christer Mattiasson, jag vet inte om det var när han var i Djurgården eller Elfsborg, men han var ju alltid så här att han skulle sparka på någon papperskorg, tror jag, innan han gick in och skulle spela. Det var alltid så. Men då om det var när han var i Djurgården med ett AIK, då hade AIK givetvis sett till att alla papperskorgar var borta.
Det fanns inte en taktik här att ta bort alla.
Ja, hans livsämsta match då, eller?
Ja, men jag minns inte, men det blir i alla fall stökigt, kan jag tänka mig, hos honom.
Rabiat nog så sprang han ut utanför arenan och ner. Det var på Gamla Råsunda säkert, för det var nere i Solna centrum där och jagade.
Det måste finnas en papperskorg. Så det är ju svaghet. Jag slog upp,
jo,
här
det lite. Får man väl ändå säga, en liten svaghet faktiskt.
Jag slog upp här ett citat apropå vidskeplighet. Det var Fredrik den Store, det var väl någon gammal tysk kung eller något sånt där, som sa: vidskeplighet är det mänskliga sinnets svaghet.
Det var bra sagt.
När man tror att man ska få hjälp av någonting som man absolut inte kommer att få hjälp av.
Nej, uppenbarligen i alla fall i Malmö FFs fall så kan vi konstatera att den samlade vidskeplighetsinsatsen inte nått upp till vad som behövs. Därför att de har ju ännu inte gjort mål på en straffspark.
Och det hjälpte inte att Rösler tittade bort heller. Men hade du själv några grejer för dig, Jens, eller när du spelade?
Jo, alltså det är ju vissa såna här saker. Men det är ju mer alltså hur man knyter sina skor och hur man... Man vill mer ha det på ett sätt som man vet att man trivs med. Om man
ritualer? Så. Inga eller...
såna, Ja, så inga i övrigt såna här extrema grejer. Men det skulle vara rätt kul att höra från lyssnare vad lyssnarna har samlat upp för vidskepligheter och vad kanske en och annan har haft själv under sin karriär som har hjälpt eller skälpt.
Och är det ett sporthuset?
Ja, på Twitter. Sporthuset podcast, hemsidan. Det finns ju på Instagram också. Men precis, det kan ju finnas helt andra saker än de vi pratar om här nu. Speciella grejer.
Ett tillägg här som jag tycker ska göras. Djurgården vann ju matchen med 1-0.
Mm.
Och det är alltså så att Djurgårdens sista söndagen i augusti 2019 kan han spela bort Malmö FF från SM-guldet genom att vinna i Malmö. Och Djurgårdens IF kan första söndagen i september 2019, alltså söndagen därpå, spela bort AIK från den realistiska möjligheten att vinna SM-guldet på bortaplan i Solna. Och på detta sättet då skaffa sig, med tanke på det kvarvarande spelschemat och distansen till de övriga lagen, en stark sannolikhet att klara SM-guldet överhuvudtaget. Det vill säga det är 7-8 dygn som är något utav det idrottshistoriskt tyngsta. Djurgården har en ärorik historia, jag känner till det i många, många idrotter, det är inte det. Men det här är kraftiga papper vi snackar om. För Djurgården kan alltså skaffa sig ett försprång här genom att också släcka AIKs guldförhoppningar i Solna. Efter att de har släckt i Malmö, det är ju rätt djurgårdsstarkt får man säga.
Vad säger sannolikhetsläran om det?
Om Djurgården vinner över, jag fick en sån uträkning här, om Djurgården vinner över AIK.
Det har ju inte hänt sån eldkvarnbrand i en seriematch.
Men om de gör det så ökar de ju avståndet till AIK till 7 poäng, och det kommer ju vara minst 6 poäng då till Malmö FF och Hammarby beroende på hur de spelar. Och om man då tittar på de motståndarna Djurgården har kvar de sista omgångarna, som bland annat innehåller, tror jag, Sirius och GIF Sundsvall och Örebro och flera lag som så att säga Falkenberg som är indraget i negativa kvalsträck eller annat. Och titta på vilket spelschema konkurrenterna där uppe som är 6-7 poäng efter också har, de ska möta varandra bland annat, så är sannolikheten att Djurgården ska vinna SM-guldet extremt hög. Extremt hög.
Men nu har vi två poddar i rad pratat om när Eldkvarn brann. När brann Eldkvarn egentligen?
Du, det var en sjuhelsikes brasa.
Alltså, vet ni ens vad Eldkvarn var? Det var alltså en ångdriven kvarn i Stockholm som låg där det nuvarande stadshuset ligger.
Jaha.
Så stadshuset byggdes där Eldkvarn låg. Så det låg precis på den platsen.
Man har ju sett framför sig att det låg på Söder.
Nej, utan det låg precis där. Och det brann ju då den 31 oktober 1878. Ungefär då allsvenskan brukar avslutas. Jaha. Alltså 31 oktober.
Jaha.
Det är sista omgången.
Då. 2 november. Då. Efter mina lördag 2 november avslutas allsvenskan 2019. Stadshuset i dess nuvarande form med de tre kronorna på i Stockholm är ju i alla fall stod klart och invigdes med blå hall och allt 1923.
Jag var nästan säker på att stadshuset byggdes ungefär samtidigt och till som sommarolympiaden 1912 och att kanske var 1911 som det byggdes.
Kanske börja byggas då, men invigningen. Slå upp stadshuset där, ja. Får du se. Stockholms stadshus.
Ja, så att vi inte nu hamnar helt fel.
Det är ju ett viktigt stickspår där. Det är ju ett av de största stickspåren på våra 207 avsnitt. Men det måste ändå landas. Stadsfullmäktige beslöt 1908 att bygga Stockholms stadshus. Men det krävdes 15 år att fullborda byggnadsverket. Så ni har båda rätt kan man säga.
Ser man på.
Jag sa att det stod klart. Ja,
och Jens har också rätt. För de höll på att spika som mest när det var sommar-OS.
De har ju relativt nyligen restaurerat och putsat de tre kronorna.
Ja, okej. Okay. Men tillbaka till kärnfrågan. Varför har Djurgården hamnat i det här läget? Jag måste bara testa en teori på dig, på analyschefen här i sporthuset, Jens. Och det är, har vi någonsin sett en tydligare förändring i ett lag med anledning av ett tränarskifte? Alltså när Thomas Lagerlöf och Kim Bergstrand kommer in och fullkomligt styr upp det här laget som var ganska rörigt. Som kunde göra riktiga toppinsatser ibland. Özkan Melker-Mischel var ju tränare tidigare. Härlig Özkan Melker-Mischel som person, entusiasmerande person. Men inte alls samma struktur på laget som den här firma Lagerlöf Bergstrand. Som alltså tog över inför den här säsongen.
Mm. Nej, men de har gjort ett fenomenalt jobb. Jag tycker de gjorde ett väldigt bra jobb med Sirius också. Men en sak är ju att ha en idé om hur man ska strukturera sig. Det kan man göra på olika sätt, med framgång på olika sätt. Det jag tycker som de har lyckats med fullt ut, det är ju att sälja in det till gruppen och få hela laget och samtliga spelare att köpa det fullt ut. Så att sättet de genomför det på är ju verkligen ihop och som ett lag. Och då får ju effekten av struktur och strategi så mycket bättre utfall än annars. Mm. Förstår jag? Jag hänger med. Så det tycker jag är liksom den största grejen i det hela. Sättet de har fått med sig i laget och fått dem att köpa idén och göra den till sin.
Den kollektiva samhandlingen är mycket stark i Djurgården. Vi har haft ett sånt resonemang här i podden tidigare. Men det är också mycket imponerande. Därför att de är ju nästan till omöjliga att göra mål på. Har de släppt in 3 mål de 13 senaste eller vad det är för någonting? Vunnit 11, kryssat 2.
De har ju seriens bästa mittback kan man nog säga den här säsongen. Marcus Danielsson.
Jo, men det är konkurrensen vem som är bäst hit och dit. Men alltså det här handlar ju om en helhet som är alldeles häpnadsväckande. Och jag vet många djurgårdare som håller på Djurgården och som adresserade frågan när Tommy Vaiho knockade Marcus Danielsson. Och Danielsson blev skadad och Vaiho fick ju hoppa in i mål där eftersom Bråtveit hade fått förhindra av någon skäl. Och då sa man det här går ju aldrig med Vaiho, bla bla. Han har ju inte förlorat en match på 32 allsvenska uppdrag eller vad det är för någonting. Men nu resonerar vi ju med utgångspunkt från att resultatet är att de vinner över AIK.
Oavsett
har de gjort ett bra jobb. Men när jag pratar om att de ska räcka hela vägen. Men Djurgården har ju förlorat mot Hammarby AIK. De har ju bara 2 förluster, det är ju Stockholmsderbyna. Och de återstår, så att vi sätter förstoringsglas på händelseutvecklingen.
Vad säger ni? 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 Vad säger ni?
Att Sporthuset på Twitter, det är ofta där introinspelen kommer ifrån er när det gäller avsnitt 207 den här gången då. Ifrån de som fick igenom sina tankegångar, Martin Paulsson, Mikael Häggström, Henrik Eneroth, Fredrik Norrström, Christer Wislander och Patrik Åhman. Sen finns ju också Sporthuset podcast hemsidan och där kan ni skriva lite längre frågeställningar. Vi sa det senast att vi ska prata lite språkbruk. Magnus Lindqvist hörde av sig och vill skicka fram en fråga. Man pratar ibland om att säga en, nämligen en Messi, en Zlatan och så vidare. De borde ha en Daniel Ståhl i startfältet. Vadå en? Finns det fler Daniel Ståhl? Och då kommer jag tänka på faktiskt Daniel Nannskog. Han säger jätteofta det. Om du då kan hitta... Eller?
Jag är inte, han har ju gjort det, tycker jag, till sitt trademark. Nästan mer trademark än en språkfel i hans fall. Ja. Men jag håller med. Det är andra som har börjat ta efter. Och jag vill ha en och det ska vara en. Och det, nej, men det är också följt av namn hela tiden.
Är det språkligt fel att säga så?
Ja, om man säger... Jag tror att... Det är ju rätt om det handlar om någon som påminner om det. Man säger så här, Bauhausgalan skulle behöva en Daniel Ståhl i startfältet och så säger vi att Daniel Ståhl inte är med. Då tänker man sig någonting liknande än ungefär Daniel Ståhl. Men i Nannskogs fall så säger han ju det, han bara lägger till den lilla grejen apropå ingenting. Så han säger så här, och där uppe finns en Marcus Albeck och där uppe finns en Zlatan Ibrahimovic.
Ja det är klart att det är ju näppeligen så att det dyker upp 2. Så du behöver ju inte ha ett räknetal där, det håller jag med om. När du nämner Nannskog, han är ju så himla energifylld när han jobbar, Daniel Nannskog. På något sätt är det medryckande man känner att det här är viktigt, det här är viktigt, det här är viktigt, det här är viktigt. Så att jag har inte reflekterat över just den här grejen och ändrar.
Från Isak kom det så här, jag konsumerar en hel del poddar, ofta svenska fotbollspoddar, och en sak som återkommer regelbundet är mediepersoner, journalister inkluderade, som blandar ihop fler, mer, färre, mindre. Ett exempel jag hört flera gånger är att ha mindre folk i boxen kontra att ha färre folk. Är det här någonting som ni har tänkt på? Och då är det ju att mindre, då skulle det i så fall vara mindre människor och inte färre. Så det är såklart att det är fel.
Jag tycker det hade varit kanske en mer lämplig taktik att skicka in större folk i boxen än mindre.
Ja, precis.
Det finns ju vissa språkliga tillkortakommanden som är... Det där är ju påtagligt kan jag tycka.
Mm.
När den där typen av fel görs.
Men en annan sak i den där formningen, det här med boxen, det är också ett intressant samtalsämne. För då är det så här, okej, till vilka vänder vi oss? För boxen, det var ingen som sa för 20-30 år sedan. När vi började på Radiosporten i mitten av 90-talet, var ingen som sa boxen. Sen kom det in via diverse tränarsymposium och så vidare. Att tränare och inne i fotbollen så pratar man om boxen. Och sen har då straffområdet, det är väl straffområdet kan man säga, eller ännu tajtare del av straffområdet kanske.
Nej, straffområdet.
Det finns ju mycket sådana grejer som kommer i från tränarhåll kan man säga, inifrån fotbollen. Vi pratar om så här överlånga inlägg. Nu har det börjat komma pocketspelare och så vidare som blir väldigt svårt.
Ja, det där reagerar jag på när det blir för mycket engelska över det. Alltså till exempel wingbacks.
Mm, men det är svårt, det har vi pratat om, Jens. Det har inte uppfunnits något ord för wingbacks. Kan vi göra det här?
Ja. Ytterspringare. Vadå ja?
Det är mer den gamla yttern man tänker på då. Det här
du tänker på
annat.
Vad du vill, men jag tänker på en ytterspringare. Ja, en wingback är en ytterspringare.
Det är ju gamla liksom Curry Amrin-yttern.
Wingbacken springer ju ytterst. Alltså är det en ytterspringare.
Mycket bra!
Nej, jag håller med. Wingback behöver vi hitta ett bättre ord för. Boxen tror jag, liksom, tänk bara sådär. Straffområdeboxen. Alltså, visst, liksom, det landar ju lite snärtigare i munnen kan jag tycka, boxen. Så jag förstår att man väljer det av den anledningen, men vi använder ju engelska mer än vad det behövs och så där. I hockeyn så finns ju slottet.
Ja, det är samma. Det är lika tveksamt.
Det är det, men jag tycker det känns lite accepterat eftersom det finns ett slott kan ju vara någonting väldigt fint ju. Och så liksom det är i varje fall ett svenskt ord även om det kommer från ett amerikanskt ord.
Ja, men det är inte den innebörden egentligen.
Nej, verkligen inte.
Nej, men det där, allt sånt där tycker jag löper amok lite, ärligt talat. Där ska vi behöva ha en liten vända med Lars Gunnar Björklund, salig språkvårdare i himlen. Men det är klart, allting utvecklas.
Det kommer också så i takt med att allt fler evenemang, matcher, idrottshändelser direkt sänds. Alltså titta bara hur många parallella matcher en helg som pågår när vi håller oss bara till våra matcher i hockey och fotboll som vi följer mycket, så finns det ju mängder med referenter och kommentatorer som jobbar. Och då blir det ju så att eftersom fler i dagens läge finns i etern på ett eller annat sätt, och i etern räknar jag nätet nu också, ska jag säga, webbmatcher och sådana saker, både i webbradio och webbtv, så blir det ju att fler använder ju språket. Förr var det ju mycket färre som gjorde det. De var inte i alla sammanhang nödvändigtvis mindre, men de var färre. Vilket innebär att kvalitets... Det blir en form av... Kvaliteten bleknar till följd att det är fler som använder språket.
Sen kan man väl tänka sig att världen har blivit mindre på så vis att allsvenskan och elitserien består av spelare från hela världen, vilket innebär att språket som talas på träningsplanen ofta är annan än svenskan, vilket gör att det därmed också blandas in fler olika typer av uttryck än vad som har varit fallet tidigare, och det kan ju, man kan ju se det som någonting som berikar också, men och det är inte alltid man inom vare sig mellan klubbar eller inom en klubb är riktigt, riktigt helt säker på vad alla begrepp står för. Du pratar om pocketspelare, man pratar ju om fickorna. Men det finns någonting som är ganska så vanligt att prata om som heter halvytan. Jag gillar att komma tillbaka till halvytan och sånt där. Och du kan fråga 10 stycken olika, peka ut var halvytan är, och du kommer att få ett gäng olika svar, det kan du vara helt säker på. Och om inte man så att säga är helt överens om det inom sporten, så blir det ju, eller inom så att säga sporten, då tänker jag liksom på de som utövar det. Ja, då blir det ju väldigt svårt för de som tittar och försöka fånga upp det också, för då kommer ju kommentatorer och experter använda det på olika sätt vid olika tillfällen, och då blir det ju mishmash av det hela.
Ett modernt ord är ju sittande mittfältare. Varför inte bara defensiv mittfältare? Alltså, vad är skillnaden? Ja,
holding midfielder.
Ja, det kommer därifrån. Ja.
Det kommer därifrån.
Ja, men det är jobbigt om spelarna själva inte det vet, som den där Lars Gunnar Jansson-grejen, han säger, grabbar, blir det sallad i egen zon, då är det bara att lyfta ut skalet.
När han tog Björklöven, ja, 1990.
Ursäkta grabbarna, förstår inte riktigt vad du menar här. Så det kan vara bra överens om uttrycken.
Uppe i Umeå, de hade inte riktigt koll på stockholmska.
Ja, men härligt med alla frågeställningar. Vi gillar ju när vi får meddelanden.
Verkligen. Och när det finns en språklig medvetenhet. Vi hade ju Bengt Skött med i sporthuset.
Ja, det var ett möte som gav mer smak.
Ja. Men alltså, där har vi ett strålande exempel, tycker jag, på en ljuv språklig musik.
Alldeles strax kärleksbombning, men först detta.
Sporthuset 207.
Det här avsnittet av Sporthuset görs i samarbete med Ramboll Stockholm halvmaraton som avgörs den 7 september. Lördag den 7 september, alltså halvmaran i Stockholm. Ramboll Stockholm halvmaraton, och passande nog så har vi med oss den kanske största svenska stjärnan, en klart mest välkända svenska långdistanslöparen i alla fall, nämligen Mustafa Mohamed, som har sprungit det här loppet tidigare också. Hallå Musse.
Hejsan, hejsan.
Du, det här loppet, halvmaran i Stockholm, vad säger du om det?
Jag tycker att det är ett häftigt lopp. Det är en fin bana, inte minst vid start och mål. Ja, där det går i området mellan slottet, riksdagshuset och operan.
Mm. Du som har så en enorma löparmeriter, du har sprungit allting, du har mästerskapsframgångar på 30 meter hinder och du har sprungit maraton och halvmaraton. Just halvmaran då, och som i det här fallet i Stockholm, vad gör den distansen speciell?
Ja, just nu har jag faktiskt halvmaran som favorit. Det är inte riktigt lika långt och jäkligt som maran. Men det är ändå fart och det är lagom långt, så att den känns bra. Det är något som tror jag och även tilltalar många motionärer, så att, som kan ta sig runt en halvmara.
Och för egen del då, vad har du för målsättning den här gången?
Ja, jag har sprungit 2 gånger. Var tvåa förra året och vann tidigare 3 år sedan. Så nu är målet att ta tillbaka segern.
Och vi fick ju se prov på rätt så bra form, va, på finkampen. Andra plats på 10 000 meter.
Ja, formen var bra och det var en härlig stämning där vi klarade vårt uppgift att ta en trippel, vilket var viktigast. Så det var kul.
Ja, det där 10 000 meters loppet var ju faktiskt en viktig del i att Sverige vann herrkampen när Sverige ryckte ifrån. Det blev dubbelseger för Sverige i helgen. Både damer och herrar vann i finkampen. Och vill ni nu springa i samma lopp som Mustafa Mohamed, så finns alltså chansen i Ramboll Stockholm halvmaraton. Musse, som förresten har rekordet i friidrottshistorien vad gäller antalet SM-guld, tangerat med den gamla olympiska spjutmästaren från 1912, Erik Lemming. Båda står just nu på 25 guld. Det finns fortfarande chans att anmäla sig fram till på söndag via stockholmhalvmaraton.se. 21 098 meter mitt i Stockholm City. Jag kommer vara speaker på plats och har gjort också en helt ny grej, nämligen spelat in små återkommande peppande röstanvisningar om banan med lite tillhörande geografilektioner också i den löparapp som Ramboll tagit fram. Appen följer banan via GPS och heter Shape Runner och kan möjligen vara en extra ingrediens som vi kan tipsa om att ha i lurarna under loppet. Musse, avslutningsvis, ditt huvudargument varför det här loppet bör upplevas.
Trevlig upplevelse, fin bana och jag tror att man behöver inte vara så rädd för sträckan heller. Och ett träningstips, och träna inte så hårt sista dagarna. Lätta på det.
Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba.
Jag hade en gång en idrottsledare, Jörgen Moverare hette han. Han heter det fortfarande för övrigt. Volleybollfantast. Han skulle gilla Tommy, för han såg världsidrotten,
yes,
i volleyboll.
Yes.
Så, och han höll på att negga på oss och liksom tyckte vi fotbollsspelare tog vår sport för mycket på allvar, för att volleybollen var ju så gigantiskt stor. Så han kommer att gilla det Lasse kommer att företa sig just nu.
Och inledningsvis vill jag direkt säga, det är inte det lättaste att få kärlek till volleyboll. När vi har det här baggerslaget, kommer ni ihåg? I plugget, när man liksom var tvungen att lära sig baggerslag.
Jo, det är klart att komma ihåg det.
Ja, visst. Ja. Man slog ihop nävarna och skulle liksom lära sig. Alla höll på en hel gymnastiklektion i 40 minuter.
Men var det så svårt?
Jag känner inte igen den där tekniken.
Nej, nej. Nej, men var det så svårt?
Ja, jag kunde inte det. Men jag lämnar ut det sen. Vi snackar bara positivt om vårt. Ja.
Vitsen var att man skulle träffa armarna, inte tummarna.
Exakt, ja. Och jag träffar ju ständigt tummarna av bollen. Och så blev man alldeles röd där vid tummarna, då, den där förbannade volleybollen. Va?
Jag tyckte det var svårt i så fall om man tänker sig det här. Du ska återkomma till sådana här som passar det sen. Du ska återkomma till sådana här, vad heter han, Janne Hedengård och så.
Ja, just det.
Men, Janne Hedengård. Med den här lilla touchen då. Ja.
Fingerslagen.
Vad kallas det?
Fingerslag, va?
Ja, det kallas, men det gjorde ju inte lika ont.
Men du kom aldrig dit.
Som de här jävla baggerslagen som gör att man blir alldeles röd på armarna. Så kunde man inte hålla i pennan när man skulle in och ha skrivning sen på eftermiddagen. Nej, fy fan. Volleyboll var en riktig skitsport.
är ett lysande utgångsläge, eller hur Jens, inför det som komma skall.
Det kan bara bli bättre för volleybollens del.
Det här är historien om hur svensk volleyboll blev folkkär. Om när den normalt idrottsintresserade svensken pratade om volleyboll. Om det nu är så att vi ska plocka fram en svensk volleybollstjärna idag, så lyser Isabell Haak överlägset tydligast. Blott 20 år gammal tjänar hon många miljoner om året i sin nuvarande turkiska klubb. Ni som följde idrotten för 30 år sedan i slutet av 80-talet, kommer ni ihåg namnen som var stora då? Lagkaptenen och passaren Jan Hedengård, centrarna Peter Tolse och Per Anders Säv, spikerspelarna Håkan Björne, Bengt Gustafsson och Lasse Nilsson. Allt under ledning av smått legendariske svenska förbundskaptenen Anders Christiansson, som formade ett starkt framgångsrikt landslag ur en grupp spelare födda 1963, 64 och 65. Den processen pågick från junioråldern och framåt. 1987 var Sverige i semifinal i Europamästerskapen. 1988 deltog Sverige i de sommarolympiska spelen i Seoul, Sydkorea. Och så då 1989. Europamästerskap på hemmaplan i Örebro och i Stockholm. Jag tycker det är särskilt viktigt faktiskt, inte minst med tanke på vad du normalt sett hävdar, Tommy, att stryka under att volleyboll är en världssport. Antalet aktiva länder överstiger 200 och fler än just 200 miljoner människor spelar volleyboll i världen. Regerande världsmästare är Serbien på damsidan och Polen på herrsidan. Regerande olympiska mästare på damsidan är Kina och på herrsidan Brasilien. För 30 år sedan var Sovjetunionen sportens dominant. Tre raka VM-finaler totalt, 5 OS-finaler och 9 raka EM-guld. Och nu var det EM-semifinal just i Globen i Stockholm. Supersovjet mot världsnationen Sverige. Och det omöjliga, eller åtminstone apropå språk och värderingar, osannolika hände. Semifinal, Sverige-Sovjet, 2-2 i set, och i det femte svenskt vinstläge, har ni hört. Från Sveriges Television hör vi en på rösten i alla fall tydligt något yngre, Jakob Hårds kommentering.
Och Sverige kommer att ha en tredje matchboll. Nu är det inte mer än högst 2 bollar kvar i den här matchen, oavsett vilka som vinner om.
Det kan alltså bli 16 lika och sudden death i princip. Oj, vi har matchboll på gång.
Nu har Sverige chansen!
Det är helt otroligt! Vilken insats! Vilken insats!
Sverige vinner det femte setet över Sovjet med 17 poäng mot 15! Och det här är nog alldeles sagolikt! Det här är en första klassens sensation! Sovjet har inte missat ett EM-guld sedan 1963.
Ja, helt
Sverige
otroligt.
Har aldrig förut slagit Sovjet. Och på vilket sätt man gör det nu.
Ja, väldigt övertygande.
199 centimeter Lasse Nilsson från handbollstaden Ystad smärsade Sverige till den största svenska volleybollsegern någonsin. Dagen efter redan var det VM-final mot Italien, som var starkare och vann med 3-1 i set. Men det spelar liksom inte någon avgörande roll. Det svenska volleybolllandslaget hade vunnit idrottssvenskens hjärta. Det var skarpe, legendariske Anders Christiansson som byggde och utvecklade det svenska volleybollundret. Han är idag 70 år och blev bara för ett par år sedan unik som den första svensken någonsin invald i Internationella volleybollförbundets Hall of Fame. Christiansson, han gick sin egen väg och han var kontroversiell, det ska vi veta. Han var tydlig. Och som avslutning på den här hyllningen av det svenska volleybollundret på 80-talet lyssnar vi till ledarskapsfilosofin från Anders Christiansson.
Det viktigaste är att ha en idé. Alltså, du ska ha en bra idé och du måste sälja din idé till spelarna så att de blir besjälade av den här idén. Och då är det mycket bättre att ha en lite sämre idé än att ha världens bästa idé och du inte har förmåga att sälja den. Och det gäller, tror jag, all idrott. Det finns massa idrott där inte idéerna efterhand kan du bevisa det vetenskapligt att det här var faktiskt inte det bästa. Men när alla tror på den idén, då kan du försätta berg.
Wow. Jag hör ju mig själv säga de där orden och har sagt dem, och nu förstår jag vart de kom ifrån. För man, jag var ju frälst av det här volleybollanslaget, och tycker att de trollband ju under ett par år, och framförallt under det här mästerskapet. Och det gav, tyckte jag, var framförallt en djupare förståelse för volleybollsporten. Backspike blev ett begrepp som folk förstod. Passarnas skicklighet med fintar, direkta, korta, höga, långa, alltså förstå spelsinnet som krävs, blockarnas olika sätt att formera sig, smasharna som kunde liksom sikta på fingertoppar. Det hade jag aldrig uppfattat tidigare, att kan man tänka så att man smashar fingertopp och får liksom touch ut. Det jag tycker det var ett vad jag tyckte det var häftigt med volleyboll i den här eran, och Anders Christian som var kanske, som det verkar, pappan till det.
Jag tycker man ska också faktiskt stryka under vikten av att ta på sig ett arrangörskap. Att ta hit världseliten till Sverige, arrangera. Det var alltså Stockholm, Globen och Örebro som arrangerade det här. Men liksom, det blev ju i och med att laget då presterade över den tron. Nu var Sverige bra vid den här tidpunkten och hade varit i semifinal ett par år tidigare. Men det blev ju ett drag kring det, också för att det var hemma. Och lite grann för att Globen var nytt och alltihopa.
Jag tänkte säga det, att när Globen var så ny, då studsade in rätt många evenemang där.
Jo, men inte så mycket folk i semifinalen dessvärre, eftersom det var fel i Globens biljettsystem, så det var bara halvbesatt. Det kom bara in 7000 i den här klassiska matchen mot Sovjet. Ja. Men däremot så var det ju fullt i finalen mot Italien.
Men det är alltså 30-årsjubileum nu, om en månad då blir det, ungefär. 30-årsjubileum, så det är ju häftigt. Och du pratade om det här med den globala volleybollen, ni gjorde det båda, och då gick jag in på mina sajter såklart. Och nu har jag hittat en ny sajt, och den heter topends.sports.com. topends.sports.com. Och där kan man alltså på alla möjliga olika sätt värdera sporterna i världen. Alltså, vill du ranka dem efter utövare? Vill du ranka dem efter träffar medialt eller på internet och sådär? Och hur man än gör så är volleybollen väldigt stark. 200 miljoner organiserade utövare, det är en otrolig siffra. Och flest nationsförbund i världen, 220. Flest nationsförbund i alla världsdelar utom Europa faktiskt. Så att det är ju enorma siffror. Sverige har halkat ner till 54 plats, såg jag förresten på rankingen på här sidan, och damerna är ännu lite längre ner.
Sen hade vi det uppe i podden förra veckan. Det här var ju 1989, och då ska man klart för sig att under hela 80-talet så var ju egentligen en av de största händelserna i lördags Sverige lottodragningen. Därför att varje lördag drogs det siffror i lotto, och det hade väldigt många spelat på. Det var ju till och med huvudunderhållningen i Sveriges Television och så vidare. Och i Radiosportens sändning under en av de här volleybollmatcherna då, under lördagsmatchen mot Sovjetunionen dåvarande, så är det studioläsning av lottoraden. Och den är ju rätt viktig när den kommer ändå. Liksom, så att det ville vara förberedelse, man skulle plocka fram papper och penna som det var på den tiden, och liksom sitta och lyssna noga på numren. Och då är det ju en klassisk felläsning som görs av Mats Strandberg, som sitter i studion tillsammans med Thomas Sturesson. Och det är liksom det är med stor kärlek ändå vi spelar upp det här klippet nu, därför att vi pratar om det då och då också och skrattar åt det. Men man ska ha klart för sig att det är ju alltså Mats som läser är ju inte medveten såklart själv då om att han gör fel. Och felet han gör, han tänker på något annat. Och felet han gör är att han läser inte siffrorna så här 1 8 13 14, utan han läser 1 8 1 3-1-4, förstår ni? Alltså siffra för siffra. Och då blir det ju fullständigt obegripligt. Mitt i volleybollmatchen kommer den här.
Och det säger han ju också här. Ska jag säga. Förresten, gå gärna in och lyssna på Radiosportens grodor. De finns samlade på deras hemsida.
Vi läser lite nyfror här i pausen mellan det andra och tredje setet då, och börjar med lotto. Den rätta lottoraden. Spetsa pennorna. Rätta lottoraden alltså. 1-8-1-3-1-6-1-7-3 och 3-3-4.
Vi tar om den här lottoraden med Strandberg, tror jag. Vi har kommatecken mellan.
1, 8, 1.
Nej. Ska vi se.
Är det fel på rad?
Nej, så här ska det låta istället. Vi tar om ett alltihopa. Ni glömmer vad ni har hört nu. 1, 8, 13, 16, 17, 33 och 34.
Så ska det vara, ja. Då får jag reversera mig med detta jokernumret här då istället. 5, 3, 1, 8 och 7, 8, 7. 5, 3, 1, 8, 7, 8, 7.
Nej, fullständigt underbart.
Men det är också... han går ut väldigt hårt, kan man säga. Det är det gör extra
roligt. Spetsa pennan.
Här kommer den rätta lottoraden.
Det är i alla fall en klassisk groda, så är det.
Finns ni med i grodarkivet?
Ja, ni, alltså Bengt har ju den här travläsningen som jag kört någon gång i sporthuset också. Just när ni bryter det, ihop där.
Ja.
Den finns ju med. Och sen, jag tittade lite där på det. Gå in och lyssna där. Du lackar på vovoselor där någon gång också, det är lite kul.
Ja.
Jag har fått getingstick i sändning på finkampen faktiskt. Mitt i alltihopa.
Ja, det är finkampen, ja.
Ja. Och sen råkade jag skicka iväg mitt headset med handen på något sätt när vi skulle göra något. Ja, så det finns. Men den här är ju outstanding såklart. Men du, medan du börjar fiska lite i påsen där, Lasse, så vill jag också berätta om ett inspel fick från Jonas Kock som tangerar kärlekspåsen. Det har vi tipsat om, det som heter Swim Run, som kommer nu på måndag den 2 september. Då avgörs VM och det som kallas Ö till Ö i Swim Run. Jag känner inte alls till den här sporten. Mellan Sandhamn och Utö så kommer bland annat Anders Södergren och Therese Alshammar stå på startlinjen, dock inte i samma par, och så hela eliten inom sporten. 05.50 till 06.10 går starten i Jens Fjällström-tid.
Ja, det är det.
Och när de startar mellan 05.50 och 06.10 från det här ö till ö, det beror på när Finlandsfärjan passerar. Det är inte så många sporter som har den komponenten. Och vad är då swimrun? Jo, det är alltså en tävling där du springer och simmar totalt 75 km, 7,5 mil. 6,5 mil löpning, 10 km simning. En sport som uppfunnits i Sverige. Och du simmar med skor på och springer med våtdräkten. Så allt du har i startögonblicket ska du ha med dig till mål. Alltså både skor och våtdräkt. Hälsar Jonas Kock som har en podcast som heter Swimrun-podden. Det låter mastigt, va, eller? Du ser helt färdig ut.
kan ju ta en mils simning totalt sett, så är man ju uträknad där för länge sedan, och 6,5 mil löpning på det. Jag hade tur att det är omgångar och snuttar.
Nu har vi nästa, och det är du, Tommy, som jag drog förra veckan nämligen. Nu får du köra ner näven där.
Och Jens, han är vår första uppläsare.
Ja, det är han, ja.
Det är väldigt bra dramaturgi. Mm.
Här kommer det.
Det är en sån här med
en gul lapp. Det är ett hjärta, va?
Ja.
Där står
är det rätt håll eller?
Nej, upp och ner.
Så. Vad står det då?
Vi har touchat vid hans sport som en väldigt stor världssport. Och det här är nog en av svensk idrotts genom tidernas största artist. Helt unik i sin sport och i sitt utövande av den. Pingis pratar vi om, Gio Wallner. Vilken stjärna. Och det är ett format som ett hjärta. Och jag förstår att lappen är formad som ett hjärta. För det han gjorde för pingisen och svensk pingis var enastående alltså.
Då kan det faktiskt vara skäl att ringa Mats Strandberg igen då, eller få lyssna till Strandberg, för då när vi pratar strålande kommentering.
Jan Ove Wallner, vi kärleksbombade pingis undret och där var ju med på ett hörn, men nu är det en ren Gio-lapp.
Barcelona OS.
Ja. Mm. Och där var ju Strandberg verkligen sitt esse när han kommenterade den där matchen. Herregud, vilken dramatik.
Gick han inte igenom den utan sett förlust och slog ut det ena efter det andra. Nej, häftigt. Det blir bra.
Avslutningsvis, Jens, vi hörs igen nästa vecka. Om du skickar en poddhälsning här till din gamle kompanjon Ove Rösler med flera i Malmö FF. Hur får de bukt med straffspöket? Du som har pratat vidskeplighet här idag också.
Träna straffar.
Det känns ganska logiskt.
Ja, visst.
Ja, det är bra. Vi säger så då, eller?
Ja, tack ska ni ha. Tack ska ni ha.
Eller är du arg på något, eller?
Nej, inte. Vi kan köra den där lackargingen bara för att folk blir irriterade. Lasse, Lasse, lackar du, lackar du. Ha det bra i Montreal.
Ja.
Bonjour.
Samma, vi ses nästa vecka.
Nästa vecka, avsnitt 208 då.
Trevligt, jättetrevligt.
Välkommen hem.
Tackar.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka. Jippie!